A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Hej Lotta!
Hej Victoria!
Och hej och varmt, varmt välkommen till dig som lyssnar.
Idag ska vi bli väldigt konkreta igen. Det här avsnittet är så viktigt och väldigt relevant med tanke på hur många det är här i Sverige som berörs.
Ja, det här är verkligen ett efterlängtat avsnitt. Vi ska prata om sköldkörteln. Och till vår hjälp har vi tagit kunniga funktionsmedicinska läkaren Linus Mårtensson från FunMed-kliniken.
Det här är ett informationsspäckat avsnitt och vi går igenom allt ifrån sköldkörtelns roll i kroppen till viktiga bokstavskombinationer som TSH, T3, T4 och så vidare. Vi pratar antikroppar och autoimmunitet och vikten av att gå till botten med grundorsaken till ohälsan.
Och självklart det som är grunden till hela Hälsosnackpodden. Vad kan man faktiskt själv göra? Hur kan man påverka sitt mående till det bättre? Och hur kan man med sin kost och livsstil bidra till en så frisk sköldkörtel som möjligt?
Ja, men jag tycker att vi kör igång direkt. Eller vad säger du?
Jag håller med.
Hej Linus och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack.
Tack så mycket.
Idag är vi tillbaka här på FunMed-kliniken där du jobbar. Och vi ska prata om sköldkörteln idag.
Mm, knepigt ord det.
Hur? Och det här är ett superviktigt ämne därför att det är många som berörs och har problem med sin sköldkörtel. Och det är faktiskt närmare 500 000 som medicineras för sin sköldkörtel i Sverige. Och det är framförallt kvinnor. Så det är 8 av 10 personer är kvinnor som medicineras och har problem med sköldkörteln. Så det här ska bli väldigt intressant och väldigt viktigt ämne att gå igenom. Men jag tänkte, ska vi börja som så att du får presentera dig lite för lyssnarna. Mm. Vem du är och vad du gör.
Absolut. Ja, Linus heter jag i alla fall. Jag är ju från början egentligen distriktsläkare. Då har jag jobbat på vårdcentral i cirka 10 år som allmänmedicinare. Och har även en bakgrund som hälsopedagog i botten. Har väl alltid varit intresserad av så här kost och livsstil. Och det har ju dels berott på att man själv hade en sjukdom när man var liten. I mitt fall magbesvär då. Som jag själv tyckte att jag lyckades lösa med att göra vissa livsstilsförändringar. Så att då hamnade man i det här efter ett tag och hittade till funktionsmedicin. Som jag jobbar med idag då på FunMed. Och har gjort det nu i cirka 3 år. Delvis först parallellt med vårdcentralen, men insåg att det kanske inte riktigt fungerade och har det på det sättet. Så nu är det, tack och lov får jag säga, på heltid med funktionsmedicin.
Ja, men vad kul. Ja, men kul att det går bra, att ni hjälper många människor.
Ja, ska vi kasta oss in i sköldkörtelns värld? Och ska vi börja med att bara gå back to the basics? Vad gör sköldkörteln? Vad är det för roll den spelar i vår kropp?
Ja, som jag tänker på när jag ska liksom beskriva sköldkörteln, så är det kanske nästan lättare att säga vad den inte gör, om man ska vara ärlig. Den är ju involverad ganska mycket. Dels för att i princip alla celler i kroppen, eller alla celler i kroppen, har receptorer för sköldkörtelhormon. Alltså som kan ta emot det och som styrs av det. Det som den är känd mest för, det är ju det här med ämnesomsättningen. Då, att, det vill säga hur vi kan göra om det vi äter till exempel till energi i kroppen. Och den styr hjärtfrekvens, den styr värmehållning, att vi ska bli varmare när vi går ut och det är kallt ute till exempel. Eller tvärtom, försöka energiproduktionen som sagt, fettförbränning, tillväxt och även benhälsa faktiskt. Så det är många saker som den är involverad i. Och det kommer ju sen an på lite de kanske symptom också som folk drabbas av när de får sköldkörtelbesvär.
För det märks att den är involverad i så mycket med tanke på alla olika symptom man kan få när man har problem med sköldkörteln.
Mm. Ja, det är tydligt. Sköldkörteln sitter ju då på halsen eller liksom ovanpå egentligen luftstrupen kan man säga. Och i normala fall så när man känner på halsen ska man kanske inte känna så mycket av sköldkörteln. Men ibland kan man ju få en förstorad sköldkörtel av olika anledningar. Och så då kan man ju känna det som knöl på halsen eller förstorad sköldkörtel också.
Den kan nästan synas då, eller hur?
Mm. Det ska man ju få en inflammation. Alltså man kan få det som kallas struma då, den förstorad sköldkörtel. Vilket var lite vanligare förr i tiden kanske.
Ja, men det såg jag någonstans. Att modet på 1800-talet när sköldkörtelproblem var så vanligt. Jag tror det var framförallt i England. Så kom det mode med höga halsar, kragar. Mm. Bara för att dölja att folk hade förstorade sköldkörtlar.
Ja, det kan säkert stämma att det var så. Och i det fallet så var det kanske... Eller då struma var vanligare, alltså den rena förstoringen av sköldkörteln, som ju kan bero på olika saker. Man kan ha en underfunktion eller överfunktion med struma. Men då var det ju kanske mycket det här. Det minskade med jod, när vi satte till jod till exempel i salt i Sverige och i andra länder i västvärlden i alla fall.
Mm, men jag tror det var så att det var jodbrist det berodde på.
Mm.
Och varför, Linus, skulle du säga att sköldkörtelproblem är så vanligt idag?
Ja, alltså om man bara ser på de orsaker som vi listar eller som listas när man läser om sköldkörteln, så är det klart att jodbrist, om man ser till hela världen, är den vanligaste orsaken till sköldkörtelbesvär. Men dock inte i västvärlden där vi nu har, som sagt, joderat salt och annat så som gör att vi får i oss jod som är så pass viktigt för tillverkningen av sköldkörtelhormon. Så att i västvärlden så är det nog autoimmunitet, det vill säga att immunförsvaret attackerar sin egen vävnad, i det här fallet sköldkörteln, den allra vanligaste orsaken. Men man kan förstås ha andra orsaker som cancer, medfödd sköldkörtelsjukdom, och även det som kallas för central sköldkörtelsjukdom då, som kommer ovanifrån kan man säga, från hypofys, hypotalamus. Men om man på frågan vad det är som gör att det är vanligt idag, så eftersom vi då, som du precis sa, runt 500 000 personer i Sverige medicinerar med Levaxin eller motsvarande. Och det är ju en jättestor del, cirka en tjugondel av befolkningen. Och då undrar man ju liksom, har det alltid varit så? Är det alltid en tjugondel av befolkningen som har haft sköldkörtelbesvär? Förmodligen är det säkert fler som har sköldkörtelbesvär, med tanke på att det är en stor gråzon.
Ja, det är inte alla som har besvär som medicinerar.
Nej. Och en del går säkert utan att gå till läkare och testa sig eller så att man inte vet. Så det är säkert en stor...
Ett stort mörkertal.
Stort mörkertal, precis. Så att det vi ser är väl att... Vad kan det då vara för någonting? Är det att Är det DNA som har ändrats? Troligtvis inte, för det har inte gjorts på x antal 100 000 år särskilt mycket i alla fall. Utan det är troligtvis miljön som har ändrats då istället, för det är väl egentligen de två vi har att spela med. Så att idag kan man nog säga att om man ska leta orsaker till det här med i största fallet då autoimmunitet, så är det väl livsstilsfaktorer, stress, miljögifter, dålig kosthållning och sådana saker. Och det är det vi riktar in oss på ganska mycket.
Om man har problem med sköldkörteln, vad kan man förvänta sig för symptom? Hur yttrar sig en nedsatt sköldkörtelfunktion som är det vanligaste?
Ja, precis. Som du sa, så man kan ju ha... Det vanligaste är hypotyreos, som är underfunktion. Och det som de flesta brukar söka för, kanske om man ser till vårdcentralen så, det är väl trötthet, hjärndimma, viktuppgång eller svårighet att gå ner i vikt kan vara en sån sak. Det kan vara en mängd olika symptom, men minnesbesvär, att man känner och jag håller på att bli senil, jag känner att jag, trots att jag bara är 30-40 år, och sen så blir man orolig för det för att man tycker att man har dåligt närminne. Nedstämdhet, förstoppning, hjärtklappning, insomningsbesvär, håravfall, torr hud som kliar.
Just det, det är lite vanligt också att få de här ögonbrynen där, precis. Alltså håret på ytterkanten av ögonbrynen blir tunnare.
Precis, man får lite smalare ögonbryn kan man säga. Ja, det ser vi ibland. Sår som läker långsamt. Man kan ha nattliga svettningar. Frusenhet, väldigt vanligt. Ökad känslighet och förkyla till exempel, att man inte tål. Man får frusna händer och fötter. Men också mycket magbesvär och annat. Så att det är en stor blandning. Och ibland, de som söker och har hypertyreos, då, den andra varianten där man har en överfunktion istället, så kan en del symptom överlappa förstås. Det kan vara samma symptom. Medan de annars generellt har motsatta symptomen. Alltså de har mycket hjärtklappning, de har viktminskning istället, de har svettningar på dagtid också, de har mycket oro, nervositet i kroppen och sådär.
Så det är som att kroppen går på högvarv hela tiden.
Ja, det är exakt så det är. Och motsvarande då på hypo, då går den liksom på lågvarv.
Ja. Och det här är ju liksom mer eller mindre diffusa symptom, så att det kan ju vara svårt att pussla ihop det själv och lägga ett och ett ihop, att det här har med sköldkörteln att göra.
Absolut, det är många diffusa symptom. Och jag menar, kommer man till vårdcentralen så, och säger att man är trött och sådär, då oftast i alla fall så tas ju några sköldkörtelprover. Det kanske tas socker, det kanske tas ett järnvärde eller blodstatus eller någonting. Och så tar man kanske ett TSH då, som är det vanligaste. Som är ett sköldkörtelstimulerande hormon. Det är ju inte ett hormon från sköldkörteln egentligen, utan uppifrån från hypofysen. Så att... för att se hur verkar det stå till med sköldkörteln. Och då kan man ju upptäcka ibland såna här saker. Även om den provtagningen kanske inte alltid räcker till.
Den är inte komplett.
Den är inte riktigt komplett. Och det, så som, det som kan försvåra är ju också att ibland som sagt har de som har hypotyreos även episoder av hypertyreosbesvär. Beroende oftast på att när deras sköldkörtel är under attack från immunförsvaret så kan det ibland komma större mängder hormon ut i blodet plötsligt, bara för att den spottar ur sig det, eller hur man ska uttrycka det. Och då får de istället hypertypen av symptom under en liten period, och så går det tillbaka till deras hyposymptom.
Men du nämnde nu TSH. Mm. Och när det kommer till sköldkörteln så är det ju en massa bokstavskombinationer här. Mm. T3, T4, TPO och så vidare. Mm. Du kanske bara ska gå igenom dem och berätta för lyssnarna vad det är vad. Och varför är det inte tillräckligt att bara titta på TSH-värdet?
Men precis. Det börjar ju hela vägen upp i hypotalamus då, som uppe i kring hjärnan då, där som så skickar ut ett TRH-hormon som det heter, ner till hypofysen som i sin tur skickar ut TSH som står för tyroideastimulerande hormon. Och det är vad det låter som. Den styr, man kan säga att sköldkörteln lyder order som kommer uppifrån. Det vill säga om vi behöver bli, om du går ut och det är kallt ute och du behöver bli varmare, då får du order uppifrån helt enkelt att nu måste vi producera mer hormon som går ut i vävnad och ser till att det blir ökad blodtillförsel och att man blir varmare i kroppen så att du klarar av det helt enkelt. Och då utsöndrar ju hypofysen TSH-hormon för att liksom stimulera sköldkörteln till att producera.
Den ger order.
Den ger order till det. Och det som produceras då, ja, det är en mängd olika hormon, men de huvudsakliga är ju T4 och T3 som de heter då. Då är det ett av dem som är huvudsakligen aktivt och det är T3. Den produceras i sköldkörteln i mycket mindre grad utan man producerar mest T4. Och sen omvandlas det i olika delar av kroppen till aktiv form av T3 då, genom att man tar bort en jodatom kan man säga.
Så när kroppen behöver det, då görs den här konverteringen, omvandlingen?
Ja, precis. Om kroppen klarar av att göra konverteringen. För att när alltså sköldkörteln producerar andra hormon som T1, T1, T0 och sådär också. Så att det, men de är inte lika mycket mer i den här processen som styr. Då, utan T3, T4 är viktigast. Och sen finns det då så kallade transportproteiner som transporterar de här T3 och T4 ut i kroppen. Och där släpper de dem fria och då får man det som kallas för fritt T3 och T4. Då. Och man kan mäta båda. Man kan mäta bundet T3 och T4 och man kan mäta fritt. Men tanken är i alla fall att de ska släppas fria ute på sina målorgan. Den största omvandlingen av T4 till aktivt T3-hormon sker i levern, ungefär 60%. Och ungefär 20% sker i mag-tarmkanalen. Vilket ju också då förutsätter att man har en fungerande mag-tarmflora. Och det är därför vi tittar mycket på det. Då, för att har man till exempel fått väldigt mycket antibiotikakurer genom livet. Eller fortfarande får. Så slår man ut kanske mycket av sin goda tarmflora. Eller om man äter en kost som inte gynnar den. Och har man då en sämre tarmflora. Ja, då sker den här konverteringen mycket sämre. Och då kan man ju alltså i förlängningen då få en sämre sköldkörtelfunktion genom en sämre mag-tarmfunktion.
Mm. Men även levern då är viktig, att man har, att den är pigg och glad och inte överbelastad.
Absolut, det är alltid viktigt att levern är pigg och glad. Så att den har ju också väldigt många väldigt viktiga funktioner i kroppen. Så att ja, eftersom så stor del tillverkas där av sköldkörtelhormoner så är det ju förstås jätteviktigt. Och det är ju kommer ju också an delvis på det här med, eller inte bara delvis, utan väldigt mycket på det som vi äter. Om vi har en fungerande lever, om man dricker alkohol förstås och alla sådana saker. Så det är ju, och vilka mediciner vi tar, för de ska ju filtreras oftast genom levern. Och då är det ju jätteviktigt att man har en fungerande sån. Och det är ju det är ju många mediciner också som är vanliga mediciner idag som verkar påverka sköldkörtelfunktionen.
Mm. Och sen så är det ju så att mycket stor del av sköldkörtelproblemen kommer sig av en autoimmunitet.
Mm.
Och det är ju också viktigt att ta reda på.
Mm.
Så berätta här på FunMed, vilka tester gör ni här?
Ja, precis. Av de här, säg 500 000 personerna i Sverige då, så uppskattar man väl kanske att 90% av dem har en autoimmun orsak till sin underfunktion kanske då av sköldkörteln. Det vanligaste då är ju det som kallas för Hashimoto's sjukdom. Och det är en japansk forskare och läkare som jobbade under andra världskriget tror jag som definierade det här första gången, som hette Hakuro Hashimoto tror jag. Så att namnet kommer därifrån. Och det är ju egentligen då att man har, så som man upptäcker det på vårdcentralen, är ju att man oftast har ett förhöjt TSH-värde då. Det vill säga hypofysen försöker frenetiskt och signalera till sköldkörteln att det är något som är fel, vi måste ha mera. Och den svarar inte. Den svarar inte genom att ge tillräckligt mycket. Så då fortsätter den att öka, öka, öka det här T.
Så den kan inte bara prata med sköldkörteln med normal ton, utan den måste börja skrika åt den.
Den måste
och ändå börja... händer inget.
Nej, det händer ingenting. Och då undrar man ju, vad beror det på då? Varför tillverkas det inte? Vid autoimmunitet, och det som det betyder egentligen, är ju att ditt immunförsvar har börjat tillverka antikroppar mot en kroppsegen vävnad, i det här fallet sköldkörteln. Så att den försöker liksom attackera sköldkörteln eller bryta ner sköldkörteln i tron att det är ett hot mot kroppen. Och det är ju ett misstag egentligen, det har blivit fel. Liksom. Den ska ju egentligen, immunförsvaret är annars väldigt duktigt på att särskilja vad som kommer in från mag-tarmkanalen till exempel. Att det här är dåligt för dig, det ska vi ta bort, och det här är bra, det kan vi behålla liksom. Men vid autoimmunitet då, så blir det fel. Och då börjar autoimmunitet, det finns ju närmare 100 säkert autoimmuna sjukdomar. De mer kända är ju, de allra mest kända är ju kanske hypotyreos, reumatoid artrit, alltså reumatism, typ 1-diabetes, fibromyalgi räknas dit, oftast MS, och ja, diverse andra.
Celiaki.
Celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar som morbus Crohn och ulcerös kolit. Klassiskt, för där har du ju, där är det ju liksom så att tarmslemhinnan istället attackeras och blir inflammerad. Medan i reumatism då så är det ju leder som drabbas. Så att, och problemet med en autoimmunitet är ju oftast att har du fått en form av autoimmunitet, till exempel sköldkörtelsjukdom, vilket är det man kanske ofta upptäcker först, då är det som en kaskad sen, så då fortsätter det oftast bara, och då så får du ledbesvär så småningom, och så får du andra besvär så småningom, och så fortsätter det så, om man inte försöker sätta stopp för den autoimmuna processen.
Och det är ju här som funktionsmedicin och dess synsätt på autoimmunitet är så värdefullt.
Ja, men precis. Tanken med funktionsmedicinen är ju alltid att försöka ställa frågan varför. Vad är det som har hänt? Vad är det som gör att vi har fått de här symptomen? Och varför finns det en underfunktion? För det är ju det huvudfrågan. Varför fungerar inte sköldkörteln som den ska? För att ge medicinerna, det kan man ju alltid sätta in. Man kan ge Levaxin, man kan ge Uturox, man kan ge Leuturinin och NDT och så här. Men de är fortfarande egentligen bara plåster, kan man ju säga. De ersätter ju bara det som förlorats, men man har fortfarande inte överhuvudtaget börjat röra själva autoimmuniteten. Den fortgår i full fart, liksom, vilket ju oftast innebär att patienterna måste må bra ett tag på behandlingen, oavsett om det är NDT eller vanlig Levaxin eller så. Men sen så får de höja doserna och de kanske inte mår bra ändå, och så fortsätter det sådär. Och det är ju på grund av att man inte har kommit åt grundorsaken.
Nej, och då ligger grundorsaken fortfarande där och puttrar. Och till slut så är det inte bara sköldkörteln, utan då kan det vara andra vävnader som då också blir, absolut, attackerade i kroppen i den här autoimmuna processen.
Precis, och skälet till den där autoimmuniteten, ungefär 80% av immunförsvaret sitter ju nere i mag-tarmkanalen, eller innanför mag-tarmslemhinnan, om man ska säga. Och då innebär ju det att i vanliga fall så fungerar det här bra. Du äter saker och du ska släppa igenom fettsyror, glukos, aminosyror och vitaminer och mineraler in i blodet. Men med tiden, som till exempel om man har mycket stress i livet, man utsätts för miljögifter, man äter dåligt, man dricker alkohol, man röker, man stressar mycket, så kommer tarmen börja släppa igenom lite mer saker än vad den borde göra.
Den blir skadad?
Ja, den blir skadad och inflammerad på olika sätt. Det kan också bli så att man får överväxt av svamp, man får överväxt av bakterier som stör det här upptaget. Och i vanliga fall då är ju immunförsvaret väldigt duktigt på, som sagt, att särskilja när det kommer in något som inte borde vara där. Men till slut så börjar tarmen då släppa igenom lite för mycket. ibland kallas det för läckande tarm, men det är en ökad genomsläpplighet helt enkelt av tarm. Den verkar liksom ha större hål i sig. Inte att förknippa med något såll eller så, utan det är bara att på mikroskopisk nivå så släpper den igenom lite större molekyler.
Ja, för det är ju bara ett celllager tjockt.
Precis. Och den är ju, mag-tarmkanalen är ju mångt och mycket till för att skydda oss från att liksom inte få i oss saker som vi i princip bara skulle dö av, utan vi ska kunna klara det här på ett bra sätt. Det är därför den ska vara väldigt tajt i sin kontroll när den släpper igenom saker eller inte.
Och det är därför som immunförsvaret sitter där på andra sidan också som ett skydd, för att det är det som kommer via tarmen kommer ju in i kroppen.
Precis. Och det som man har försökt förklara, en del av autoimmunitet kanske inte är helt känd, men det som man har försökt förklara då, det är ju någonting som kallas för molecular mimicry. Molekylär härmning kan man väl kalla det för då, helt enkelt att till slut, och det här, ett exempel är då gluten. För gluten kan vara ett väldigt stort problem. Man har sett i många vetenskapliga studier att den kan trigga igång och bidra till sköldkörtelbesvär till exempel. När gluten kommer in i blodbanan, om man äter det då kan det vara så att immunförsvaret, för den molekylerna är så lika sköldkörtelvävnad, så att immunförsvaret känner till slut inte skillnad på vilket som är det dåliga som kommer in från blodbanan och din egen kropps egna vävnad, för de är så lika varandra, de härmar varandra. Och det är inte bara gluten, utan det är andra mikroorganismer och sånt också som är duktiga på att kamouflera sig som kroppsvävnad. Så till slut så vet immunförsvaret varken ut eller in, och då börjar den bilda antikroppar, eller så kallade autoantikroppar, mot, i det fallet, det som du nämnde då, TPO-antikroppar. Alltså antikroppar mot TPO, som är tyroperoxidas, ytterligare ett konstigt ord. Så att,
det blir då inte något förhör sen.
Nej, vad bra, skönt. Jag måste kunna alla de här förkortningarna.
Jag tänker för lyssnarna också.
Men så att det är ju verkligen så att i det här, när man har en autoimmunitet, då är immunförsvaret förvirrat. Det är inte för starkt. För ibland tycker jag att jag hör människor som bara, nej men jag vill inte stärka mitt immunförsvar, för jag har redan ett för starkt immunförsvar eftersom det går till attack liksom. Mm.
Ja, man skulle kanske använda ordet, det är lite mer reaktivt. Alltså det är inte kanske starkare egentligen. Men det ser vi ju väldigt ofta också hos kanske hypotyreospatienter, att de har, och jag blir alltid sjuk, jag blir sjuk ofta, jag får mycket förkylningar och sånt där, och när jag är sjuk så är jag sjuk jättelänge. De drabbas ofta av förkylningar för att kanske immunförsvaret är upptaget med andra saker. Det är väl det. Det är kanske inte det att det är ett större immunförsvar eller starkare immunförsvar eller så, utan den håller på med sin grej. Och det kan ju, behöver inte innebära sköldkörtelsjukdom. Man ser ju det ibland också, de som kanske har en liggande herpesinfektion, som ligger att immunförsvaret hela tiden är upptaget lite grann med vissa saker som gör att den inte har tid med när du får ett virus i dig och blir förkyld. Och då blir du mer oftare förkyld kanske än någon annan. Och
det, immunförsvaret måste också prioritera.
Det måste den verkligen göra. Och det ska ju vara på alerten, om man säger så, men inte på ett sätt som gör att du får symptom. För det vanligaste när du då börjar, du kanske inte får de här vanliga symptomen eller hypotyreossymptomen direkt. Det vanliga när du äter saker som du kanske inte då tål, för det ser vi också väldigt mycket, födoämnesintoleranser och sånt där. Där många går länge och äter saker som de tycker att ja, men jag tål ju det här bra. Jag har inga födoämnesintoleranser eller allergier. För vi mäter ju det här då. Vad är det som ditt immunförsvar verkar reagera på i tarmen? Inte att förväxla med att jag är jätteallergisk mot en hasselnöt till exempel och får andnöd när jag äter den. Utan det här är ju vad som inflammerar tarmen sakta men säkert och bidrar till kanske såna här saker som autoimmunitet. Då. Om man då i tester ser det att jag tycker jag är duktig, jag äter ingen gluten, så jag käkar havre och jag dricker Oatly i mitt kaffe här på morgonen och det är jättebra.
Det är så vanligt nu.
Otroligt
alla
vanligt.
Har bytt ut mjölken mot en ändlös radda havreprodukter.
Ja, det är mycket havreprodukter. Och sen tar vi prov på dem och så visar det sig att de är jättekänsliga mot havre. Och då har de kanske gått i flera år och ätit havregrynsgröt och druckit havremjölk och vad det nu är. I tron att ja, jag hoppar i alla fall över gluten. Men det är inte, gluten är inte det enda proteinet som vi är känsliga mot. Så att då har de kanske sakta gjort illa tarmen lite grann. Eller gjort den mer inflammerad och immunförsvaret hela tiden reagerar. Vilket ju brukar innebära att de kanske söker på vårdcentralen för lite mer diffusa symptom. Jag brukar nämna det att man har ofta folk som söker sig. Ja, men en dag i veckan så har jag ont i höger armbåge och i ett par timmar. Och sen flyttar det sig ner till vänster vad. Eller så får jag lite utslag på den här armen här. Och så. Det är lite så här svårt att sätta fingret på. Ofta kan det nog vara immunförsvaret som reagerar på olika saker. Och så skickar den ut lite diverse symptom. Till slut så kanske det där börjar utkristallisera sig till att bli någonting. Så, ja, men det här låter som att det verkar komma mer åt sköldkörtelhållet. Eller någonting annat då, som är autoimmunt.
Och visst kan man ju testa och se om man har en autoimmun reaktion mot sin sköldkörtel.
Mm, absolut. De här TPO-antikropparna till exempel, eller tyroglobulin-antikroppar som man kan testa. Det gör vi, TPO-antikroppar i alla fall. Och det brukar man också ha delvis att kunna följa förloppet. Kan vi minska TPO-antikropparna lite och få den här reaktionen, reaktiviteten från immunförsvaret att minska. Så kan man följa det. Så att det är det. Sen kan man också ta något som heter track. Som är, det tar man ju mer när man misstänker att någon har en hypertyreos. Då, för att det är vanligare att man har den typen av antikroppar. Då, för då producerar ju istället sköldkörteln mycket mer hormoner vad den behöver.
Så för att analysera sköldkörteln på ett korrekt sätt så behöver man ta TSH-värdet, mm. T3, T4, mm. TPO och TRAC.
Ja, precis. Och TRAC kan ju vara lite beroende på situationen. Ja. Men de skulle ju vara en bra start i alla fall. Sen finns det ju att man kan ta det som kallas för reverse T3 och man kan ta både fritt och bundet T3, T4. Man kan ta många, men oftast de du nämnde är ju det som kan vara en bra grund och det är det vi tar från början här på våra patienter.
Men en sak som jag sitter och grunnar lite på, det är varför är det kvinnor som drabbas mest av det här?
Ja, precis. Det är ju det är mest kvinnor som drabbas av det och delvis beror väl det på, ja, man tror ju att det beror på en hormonell påverkan då. Att östrogendominans har ju beskrivits som ett stort skäl till att man har mera, alltså som bidrar till sköldkörtelsjukdom och därmed också att det skulle vara mer förekommande hos kvinnor. Så att det är väl mycket det hormonella och det är väl också skälet till att man kan få det här graviditetshypotyreos eller att man får det efter graviditeten. För då är det ökad aktivitet i de kvinnliga könshormonerna. Vilket ju definitivt påverkar då övriga hormonbalansen i kroppen.
Allt hänger ihop.
Det gör det verkligen.
Mm. Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men ska vi gå in lite mer på behandling och de vanligaste behandlingarna som man får när man kommer på till vårdcentralen, det är att man får Levaxin då utskrivet.
Mm.
Och men det hjälper ju inte för alla heller. Men kan vi börja med att bara prata lite om vad Levaxin gör?
Ja, precis. Men det man gör det är att om man då tänker sig att man har ett högt TSH här och man beskriver de här symptomen, så kan man ju bli insatt på Levaxin. Levaxin är ju egentligen ett syntetiskt preparat. Tidigare under 1900-talet och så 1800-talet, så då hade man ju det som kallas för NDT mer som en generell behandling då. Och det är ju helt enkelt oftast, i det här fallet, nu oftast har vi ju torkat svinsköldkörtelhormon då, men sen byttes det ut mot nästan helt i Sverige mot Levaxin. Det var syntetiskt, det var lättare att styra tyckte man då. Problemet, eller det Levaxin är, det är ju T4 egentligen. Det är ju ja, T4, och det som krävs då är ju att din kropp kan konvertera det till T3.
För T3 är det aktiva.
Så att det kan ju vara ett problem hos en del patienter, att de faktiskt inte klarar av det. Och då mår de ju förstås inte superbra på bara Levaxin.
Nej, då är det oftast mage-tarm, kanske levern också.
Ja, precis. Har du inte en fungerande lever eller mage-tarm, då kan ju där den största delen av konverteringen sker. Det sker ju andra organ också, njure, hjärna och så, men då blir det så att du inte liksom får full effekt. Man har också i vissa studier verkar som sett att en del inte verkar kunna passera av den här, när man ger Levaxin och det ska konverteras till T3, när det görs så kan den inte passera blod-hjärnbarriären, så att man får inte liksom upp de aktiva T3 till hjärnan, vilket ju säkert kan bidra till en del även psykisk ohälsa. Det är viktigt att man kan klara det. Kan man inte det så lägger man då ibland till andra preparat som liotironin till exempel, som är då bara T3 istället. Och då kan en del må bättre av det. Det finns också ett annat T4-preparat som heter Euthyrox, så det är väl egentligen de tre preparaten som används mest i Sverige. Bortsett från NDT då, som numera är ett licenspreparat. Och fördelen med kanske NDT hos vissa patienter, det är ju att det är ju svinsköldkörtelhormon som då ska tänkas likna människans sköldkörtel så mycket som möjligt, och det gör den ju till stor del då. Vilket innebär att den producerar i princip exakt samma olika hormoner som människans sköldkörtel gör. Så då får man en mer likbild mot vad vi har då. Och det kan ju många uppleva en stor skillnad av. Men det är ju ändå viktigt att veta att vilket av de här preparaten jag än väljer, så är det fortfarande så att jag inte överhuvudtaget rör själva orsaken till sjukdomen.
Ja, du sätter plåster.
Jag sätter fortfarande, det är bara olika typer av plåster egentligen. Sen kan det ju vara olika effektiva plåster, det är absolut så. Och många mår ju jättebra på sin behandling och många mår jättedåligt. Det har ju varit mycket, det är ju mycket patienter som har stått på Levaxin som inte mår bra på den. Det är vanligt. Och då kan de ju må mycket bättre på kanske NDT eller om man lägger till LIO. Men det är fortfarande så att här på FunMed, när vi tänker funktionsmedicinskt, så vill jag ju inte veta vilken medicin som är den bästa egentligen. Utan jag vill ju veta hur jag kan komma åt rotorsaken till varför du överhuvudtaget har fått autoimmuniteten och göra någonting åt den. För då kan jag ju potentiellt kanske minska doserna och i vissa fall även faktiskt få bort medicineringen om man har kommit in i god tid. Liksom.
Ja, för all medicin ger ju biverkningar, i alla fall i det långa loppet.
Det gör den.
Så om en patient kommer hit till er på FunMed och man går på Levaxin och man har problem med sin sköldkörtel, men man mår inte bra på medicinen, eller trots medicinen så mår man inte bra. Var börjar ni då? Vad kan det bero på?
Det händer ju att vi liksom diagnostiserar hypotyreos eller hypertyreos också här. Att vi hittar det i våra prover. Men ofta har ju, som du säger, ofta har ju patienten redan en diagnos. Kanske att de står på Levaxin eller någonting annat. Och sen så känner de att de får inte ut full effekt, om man säger, av det. Eller de mår inte som de har gjort tidigare.
För det är svårt att i den vanliga vården få någon annan hjälp än Levaxin. Eller hur? Liksom funkar inte det, då står man lite handfallen.
Ja, precis. Grunden i funktionsmedicinsk behandling är också individualiserad behandling. Och det är klart att jag vet ju att en del kanske sköldkörtelpatienter som tänker att den individualiserade behandlingen ska innebära en annan medicin. Och det kan den ju göra. Men återigen, så vi vill ju titta på underliggande faktorer på den patienten som säger att de inte mår bra på Levaxin. Vad är det som gör att Levaxin inte funkar på just den personen? För i en perfekt värld så skulle ju då den personen kunna konvertera T4 till T3 bra, och då skulle kanske Levaxin fungera alldeles utmärkt. Sen är det ju självklart önskvärt att alla ska vara utan medicin om det skulle vara jättebra, om allting skulle vara bra. Men om inte annat så strävar vi efter att de ska liksom komma upp till sin fulla potential med liksom livskvalitet. För det är ju det de oftast söker för, att förbättra livskvaliteten. Och säga att jag vill inte vara så här trött, jag vill inte ha minnesbesvär, jag vill kunna hålla den vikt jag vill ha och så vidare. Och så vidare. Och då är det är ju det primära. Sen om man lyckas komma till att man har mer eller mindre medicin, så då är det väl jättebra om man kan minska medicineringen också. Men så att vi går tillväga så att vi har ju ett stort frågebatteri där vi går igenom hela patientens historia. Från i princip födseln fram till idag. Där vi tittar på dels saker som kan ha triggat igång en eventuell autoimmunitet. Vi tittar på vad de äter, vi tittar på om de rör sig, sover bra, toalettbesök, allt möjligt liksom, för att få kartlägga sjukhistoriemässigt vad är det som kan ha gjort att just den här personen förstås också relaterat till vilka symptom de har. Kan det vara någonting som tyder på näringsbrister i dina symptom? Kan det vara någonting som gör att man tror att du inte tar upp näring som du ska? Och det orsakar näringsbrister, eller är det någonting annat? Födoämnesintoleranser, att du är utsatt för miljögifter och liknande. Sen tar vi förstås ett stort provpaket. Där ingår ju sköldkörtelproverna som de vanliga blodproven, men det är otroligt mycket fler prover än så. För att liksom kartlägga tarmflora, svampöverväxt, bakterieöverväxt och alla de här sakerna, födoämnesintoleranser och så vidare. Så att, och då kan man komma fram till många saker. Eller, ja, jag brukar säga till patienter, jag har aldrig tagit blanka prover på någon. Och det stämmer ju faktiskt. Vi hittar alltid saker som inte är riktigt i balans i deras kropp, där vi kan liksom, och vi tar prover också som vi tycker, för det är viktigt när man tar prover, det känns ju som att man vill ta prover där man kan göra någonting åt resultatet på dem, där man kan liksom ha en åtgärd för att rätta till det. Och det är ju det som funktionsmedicinen bygger på, att vi tar ju inte prover där man bara säger jaha, du hade det här och nu kan vi inte göra någonting. Men självklart så är det så att inom funktionsmedicin är ju patienten väldigt involverad och väldigt ansvarig för att liksom göra vissa saker som vi kommer överens om. Baserat kanske på både prover och vad vi har pratat om.
Men vad kan då vara en vanlig åtgärdsplan till exempel? Om man tänker en vanlig Svensson som äter husmanskost och plockar upp sitt mellis på pressbyrån och som lever ett normalt stressigt liv i en storstad.
Ja.
Med småbarn.
Med småbarn också. Ja, men visst. Vi försöker adressera alla olika livsstilsfaktorerna. En del är ju lättare att göra någonting åt och andra är svårare. Kosten ser vi som en otroligt stor del i det hela. Och det är den ju verkligen, för att den kommer styra väldigt mycket. Dels energiproduktion och allt sånt. Så att om det som vi pratade om tidigare, till exempel att ta bort gluten ur kosten eller kanske till och med alla spannmål, kan vara en sån åtgärd som man kan ha redan innan man liksom ibland ser provsvar. För det vi vet att det kommer ge skada i tarmen för många människor och därmed orsaka en del besvär.
Så kexchokladen ryker?
Ja, helst är det ju så. Man får ju, det är ju grader i det här. Man får ju liksom, om man äter en kexchoklad varje dag så kanske man åtminstone kan liksom börja begränsa det intaget och sådär. Sen finns det ju andra saker som, ja, rent socker som du nämner, liksom, det är ju en sak som vi vet är problematisk. Mejeriprodukter är en sån sak som kan vara problematisk. Men sen tittar vi förstås över Är det någonting som stör sömnen? Ja, förutom småbarn då, som kan ju vara ett bekymmer. Och i perioder kanske är svårt att göra så mycket.
Det är svårt att köra någon elimineringsvariant på småbarnen. Så man kan göra en elimineringsdiet på
precis.
Kosten.
Är man vuxen så kan man ju, och vuxen och inte har barn, så kan man ju försöka sig på eliminationskoster och sånt där. Men eliminationssömn vet jag inte riktigt om vi...
Nej, men det finns ju saker man kan göra där också. Man kan ju prioritera, har man turen eller turen, men om man är två vuxna i familjen kan man ju turas om att ta nätterna och sådär. Så att det finns ju alltid saker att göra.
Ja, precis. Vi brukar lägga upp planer för det och hur man rör sig. Så det är de livsstilsfaktorerna. Sen så hittar vi ju saker i proverna där vi liksom känner att vi behöver behandla det mer direkt. Att vi till exempel har det som kallas för SIBO eller överväxt av bakterier i tunntarmen. Man kan också ha en överväxt av svamp. Och det stör ju definitivt ut näringsupptag och retar tarmen. Så det kan man ju behandla med olika preparat då, under period eller ibland med kostförändringar. Det kan vara mer direkta sådana. Och att vi förstås ser så här, oj, den här personen har brist på vissa saker. Man kanske har brist på jod och selen och de här sakerna som är viktiga för just sköldkörtelns funktion. Då kan ju det vara aktuellt då, att substituera och hjälpa till. Inte för att de ska stå på de tillskotten under hela livet, utan mer att vi gör det under en period där vi känner att vi måste få upp de här värdena, för då kan vi komma till en, och sen samtidigt försöka läka de underliggande sakerna till att de har fått orsakerna till att de har fått autoimmunitet, och då kan de sen börja ta upp näringsämnena bättre själva genom maten.
Mm, ja, det är ganska många förändringar då som man måste göra.
Ja, och det är ju, alltså,
om man tänker på den här imaginära patienten.
Ja, absolut. Det är ju många förändringar som måste göras. Det kan vara saker som vi inte liksom direkt ser. Vi ser ju, titta på tungmetaller och alla sådana här också. Man kan ju vara utsatt för någonting i sin miljö som man kanske inte rår för från början. Man vet inte om det.
Ja, och det kan ju vara länge sedan också.
Ja, det kan vara jättelänge sedan. Det ligger kvar i kroppen. Sådana saker får man ju också titta på. De flesta patienter har ju någon form av underliggande inflammation som vi försöker dämpa, och vi letar ju efter det också. Liksom. Så att det kan vara många förändringar, och det kan vara väldigt, ibland lite omvälvande för patienterna förstås när man presenterar alla de här svaren. Men jag försöker ändå se det som att ofta har många varit kroniskt sjuka de har haft sina åkommor i ganska lång tid. Så vi brukar säga att det är mer som ett maraton än som ett sprintlopp. Att vi ska komma fram till den målsättning du hade där du kom hit. Att få så bra livskvalitet som möjligt. Vad det nu innebär för den personen. Men det kanske inte alltid sker över en helg. Utan det kommer kunna dröja. Och vi har olika stopp på vägen där vi kollar av att vi gör rätt saker, att personen faktiskt mår bättre och bättre. Och vi gör ibland omtester förstås för att se, har vi fått bort den här bakterieöverväxten? Hur ser det ut med näringsbristerna nu? Är det fortfarande så att man är känslig för de här födoämnena? För sådana saker kan ändras. Det är inte så att man alltid behöver vara känslig mot någonting. Sen finns det ju de sakerna som vi tycker att det är viktigt att man försöker begränsa, för att de är alltid eller oftast inflammatoriska. Men.
Som gluten och socker.
Ja, gluten och socker. För att vi har nog evolutionärt inte ätit så mycket gluten och socker någonsin egentligen. Utan det är ju i modern tid vi har gjort det. Och vi har inte ändrats särskilt mycket DNA-mässigt kanske. Men miljön har ju ändrats. Och det innebär att vi får väldigt mycket fler av de här moderna välfärdssjukdomarna.
Mm. Och mycket man har ätit mediciner som ju också stör mag- och tarmkanalen. Och många är utsatta för mycket stress också. För stress är ju också en jätteviktig puck i det här med sköldkörtelsjukdom, eller hur?
Ja, det är jätteviktigt. Och det kom ju an på det här med den så kallade HPA-axeln. Och som är ju egentligen en binjurarna och hypotalamus och hypofysen och så, där de samverkar hela tiden. Och det är klart att påverkar man på något sätt, man brukar prata om den här utmattning och utbrändhet, att man har utmattade binjurar och sådär brukar man ju prata om. Och sen kan man ju diskutera om det överhuvudtaget existerar eller inte, men däremot så kan ju de få jobba över tid av olika anledning. Och det kommer i sin tur genom olika hormonell påverkan påverka hypotalamus och hypofysen som ju gick igenom i början där, påverkar sköldkörteln. Så att kronisk stress kommer ju absolut kunna vara en av trigger, en av de sakerna som bidrar till, till sköldkörtelsjukdom, ja.
Så då är ju det en av de kanske svåraste livsstilsfaktorerna för många, känner jag. Det är det här att ja, men du måste sänka stressen och få ett lugn i kroppen. För det är som viktig pusselbit för att kunna läka, för att kunna bli bättre.
Verkligen, och det är ju det är svårt på flera sätt, för det blir lite som moment 22 också. Man blir stressad av att man är stressad eller att man blir sjukare och sjukare. Och så blir man stressad av att man blir sjukskriven på grund av sin utmattning eller vad det är. Och sen så kan man inte tjäna några pengar. Och, ja, det är en lite ond cirkel hos många.
Mm.
Och det är långt ifrån enkelt när man sitter så här och ska liksom säga att du måste sluta stressa. Det vet ju alla med sig att det är lättare sagt än gjort.
Ja, man behöver ju inte sluta stressa, men man kanske behöver ha mer återhämtning efter stress.
Ja, men precis. Det kommer ju an mycket på det här med att de åtgärder vi har gör ju, som du säger, jag kan inte göra någonting åt livet i sig, att det kommer hända, att det kommer vara saker som är stressiga, att barnen är där och det är tufft på jobbet ibland och så här, men jag kan ju bli den starkaste versionen av mig själv på något sätt genom att försöka sova bra, försöka göra vissa, det behöver inte vara svåra saker. Det kan vara enkla stresshanteringssaker man gör under dagen. Man kan göra lite andningsövning eller bara gå undan en stund. Att man får en tid för sig själv. Och även förstås kosten och alla de här livsstilsfaktorerna gör ju att man blir mera motståndskraftig mot att det ska hända. Att man får besvär.
Mm. Nej, men jag brukar lyfta det här med att ha små kravfria stunder varje dag. Kanske en kravfri halv eller hel dag i veckan. Och där man känner att men nu ska jag inte ställa några krav på mig. Jag behöver inte prestera. Och det kan ju vara jättesvårt för många. Och bara, vad ska jag göra? Blir jättefrustrerad. Men det är ju ett tecken då att man inte, att man behöver träna på det helt enkelt.
Ja, verkligen. Nej, men alla sådana sådana saker som man kan hitta i vardagen. Jag tror att många har prioriterat bort de sakerna. Eller känner att de inte hinner med. Och det kanske är också i tron att det ska vara några jätte 2 timmars meditationspass eller något sånt där. Det behöver det absolut inte vara. Utan det kan vara faktiskt små saker som gör att man kan stressa ner. Och kanske se över sin vardag generellt och se så här, är alla de här sakerna viktiga att jag gör? Måste jag verkligen göra alla de här sakerna, eller kan jag göra det på ett annat sätt, eller kan jag kanske delegera till någon annan vissa saker, som du sa, vi pratade om sömnen och barnen och sådär, att man tar en natt var eller ja, man delar upp det liksom.
Men jag tänker att det är så lätt att tänka att vad skönt, det finns en medicin, det finns en tablett jag kan ta varje dag och sen är problemen lösta. Men, och det känns så jobbigt kanske att börja tänka att nu måste jag utesluta gluten och jag måste stressa mindre. Och så. Det är liksom, det är så mycket jobbigare att göra de här kost- och livsstilsförändringarna än att bara ta den där tabletten varje dag. Men att det är ju superviktigt att förstå att genom att göra den här hälsosatsningen så ökar man ju sannolikheten till en mycket mer långsiktig hälsa i sitt liv, och också minska den här risken att den här autoimmuniteten, om man nu har drabbats av det i sköldkörteln, att den dyker upp, poppar upp lite varstans i kroppen, så att det bara blir värre och värre. Så det är ju liksom verkligen en investering i sin hälsa och ett långsiktigt gott mående.
Verkligen, precis som du säger. Det är ju, jag kunde inte sagt det bättre själv. Det är just det där med att de som mår bra på sitt Levaxin eller vad det nu är, så är ju de nöjda oftast. De kanske inte känner sig motiverade till att göra vissa förändringar, för de tycker att de mår bra. Problemet är väl just det då, att man har fortfarande inte gjort någonting åt de underliggande sakerna, och då kan det poppa upp andra saker. Eller man får höja sin dos av vaccin hela tiden och man sakta sakta så...
Ja, för så, har man antikroppar så attackerar ju de hela tiden.
Ja, de fortsätter. Och sen så tenderar det verkar som att det blir att man bildar antikroppar mot andra delar av kroppen istället. Och då får man ju förstås en del andra bekämpningar. Det är som en kaskadreaktion. Så att det är som du säger, det kan alltid finnas motivation, oavsett om du inte har effekt av vaccin eller om du har det, att se över hur fungerar det i livet. Gör jag bra saker för mig själv?
Och det här är väl också en timing. Det här är väl också en timing-grej. Att ju tidigare du sätter in de åtgärder för att nå de underliggande problemen, desto större chans har du att slippa medicinering också.
Ja, precis. Vi har ju en del patienter där, dels där vi kanske upptäcker det för första gången i proverna, och sen de som har kommit alldeles nyligen och fått sitt vaccin. Så att, ja, den tanken att om man har haft sitt vaccin i 30 år eller en autoimmun sjukdom i 30-40 år där det har varit en attack mot sköldkörteln under lika lång tid då, så kan man ju tänka sig att då har ju den vävnaden förstörts mer än hos någon som får sjukdomen nu i somras. Liksom. Så att det är givetvis alltid bäst att försöka komma in så tidigt som möjligt, i alla fall om man syftar till att försöka få bort medicineringen. Så är det ju.
Ja, så ett gott råd är att vaccin eller andra mediciner kan ju kortsiktigt hjälpa till. Mm. Men att det är bra att som nästa steg i alla fall börja ta tag i de underliggande orsakerna.
Precis. De mediciner vi ger på vårdcentralen som vaccin och så, de ger ju många människor livet tillbaka, åtminstone temporärt.
Och kanske bara orken, att ta tag i de andra livsstilsfaktorerna.
Ja, för det är de som är helt utslagna och jättetrötta, de kan jag säga vad som helst till, men de kommer ändå kanske inte vilja göra det, orka göra det. Utan det är så att de är viktiga att man har. Men samtidigt så är det också viktigt att man försöker se de underliggande faktorerna.
Men ska vi runda av med att lite konkret berätta vad mår sköldkörteln bra av? Det är lite näringsämnen och lite sådana saker.
Ja, om man ser till de här näringsämnena, alltså vitaminer, mineraler och så brukar man ju prata om jod, viktigt, och det är väl, ja, det får vi oftast i oss i hyfsat god mängd med tanke på att det är joderat salt och så här. Sen har vi zink.
Men jag tänker jod här, många kanske väljer andra slags salter som inte innehåller jod.
Nej, precis. Det har ju nästan kunnat bli lite av ett besvär faktiskt nu, att vi har så mycket såna här Himalaya-salt och havssalter och fina salter som inte då är vanligt bordsalt med jod i. Och det kan ju göra att folk kanske snarare får lite mer. Generellt så finns ju jod annars i kanske det är alger och det är animaliska livsmedel, det är skaldjur och det är fisk och lite sånt där. Så att om man inte äter så mycket av det och äter något sånt här Himalaya-salt eller annat salt som inte innehåller jod, då tenderar man ju helt plötsligt att få mycket mindre jod i sig. Det är också viktigt att veta att om du har en hypotyreos så kanske du inte ska substituera med... alltså om du har en autoimmun hypotyreos ska du kanske inte äta så mycket jod, för att det kan förvärra symptomen också. För det är inte bara det att du behöver jod för att tillverka när du kan också få för mycket jod. Så det finns en tendens till att man kan få ett överskott. Men jod, viktigt. Zink, selen. De är liksom, de här tre är ju som verkligen bidrar till att sköldkörteln fungerar bra. Men också viktigt att veta att det går att överdosera selen också och zink för all del. Så att det är inte bara att gå hem och ta megadoser av alltihopa och hoppas på det bästa. Utan det är bra att veta också, har jag verkligen brist på det här? Behöver jag ta tillskott? Och det är ju förstås inte alltid lätt att veta. Det finns ju en del symptom förstås för det, men det är så. Så det är de näringsämnena. Sen D-vitamin, som ju också har med benhälsa att göra och allt så, den är också väldigt viktig för sköldkörtelns funktion. Om man ser på näringsämnen så. Men precis som du sa i början, det är att överlag i kosten försöka minska kanske spannmål och gluten. Försöka minska snabba sockerarter så att vi minskar den här belastningen på tarmen. För att i mångt och mycket tror man nog ändå att det är från mag-tarmkanalen som besvären urspringer. Och då behöver man se över det helt enkelt. Och det behöver inte innebära att personerna har mag- och tarmbesvär, men det är oftast därifrån det kommer.
Jag måste bara smyga in också vegetabiliska oljor.
Absolut. Ja, vegetabiliska oljor är ett bekymmer idag. Vi har ju dels att de innehåller ganska mycket så här, omega 6 och så, då pratar vi liksom sojaolja, solrosolja, jordnötsolja,
rapsolja.
Rapsolja, absolut. De skapar jättemycket inflammation och inte bara sköldkörtelbesvär förstås då, utan allt möjligt. De är ju kopplade till övervikt, de är kopplade till ja, diverse saker. Så att ja, de får man gärna minska på om man kan.
Och sen så försöka att återfokusera på sin återhämtning.
Precis, allt det där med sömn, återhämtning och minska stress. Man får ju gärna...
Lagom emotion.
Ja, precis. Det här är alltid motion. Jag brukar säga åt folk att alltså, åtminstone om de som är trötta och utbrända kanske inte ska ägna sig åt långdistanssporter eller så. Löpning, cykling, simning och sånt där. För man ser många som är utmattade men de tvingar sig ner på gymmet och ska springa på löpande i 2 timmar. Det tror jag inte gagnar deras utmattning om jag säger så. Utan då är det bättre att man kanske, beroende på hur mycket man orkar förstås, kanske tar en promenad. Eller att man har lättare styrketräning istället som ett kortare pass. Det tycker jag är bättre.
Ja, det gäller att vara lyhörd för hur kroppen svarar an på träningen.
Ja, visst. Alltså, det är ju patienter som knappt orkar resa sig ur sängen på morgonen. Då får man ju ta det väldigt försiktigt i början liksom, förstås. Och då är det kanske just det man ska göra för att kroppen säger det.
Mm. Brukar du ofta rekommendera sköldkörtelpatienter att de inte ska äta de här goitrogenerna? Alltså vitkål och korsblommiga grönsaker som kan hämma jodupptaget.
Ja, det brukar jag också göra. Precis. Och det är ju ja, soja till exempel, där återigen sojaprodukter som är ganska vanliga nu när många går över till kanske mycket vegetariska alternativ, så är det ju mycket sojabiffar och sånt här saker. Det är ju, påverkar hormonbalansen. Och sen de du sa, kål och sånt. Det är ju
massa broccoli.
Ja, och det är ju något sånt där vi ser när man tittar på de som kanske ändå har gått över till lite mer lågkolhydratkost. Och sen så får de istället i sig väldigt mycket av de här goitrogena eller strumaskapande, eller vad ska jag säga då, livsmedlen som till exempel de kolväxter och sånt. Så att vet man med sig att man äter väldigt mycket av det och har sköldkörtelbesvär, då kan det vara bra att minska på dem också.
Ja, men det kräver ju en hel del, förmodligen livsstilsförändringar, kostomläggningar och annat för att komma rätta med det här. Men vad ser ni för resultat?
Jag tycker vi ser jättebra resultat på de flesta patienter. Och för att, så som vi gick i början, de symptom som folk har, de kan vara väldigt diffusa eller många. Och ofta när man gör de här åtgärderna och följer de här, när vi ser på prover och sen sätter in ett flertal olika åtgärder, gör vi ju då oftast på en gång, så brukar många av de symptomen minska eller försvinna helt. Så att folk återfår mycket av sin livsglädje, eller man ska säga. Så att det är, jag tycker vi har väldigt bra resultat. Och vi har ju förstås också personer som kan minska eller ta bort medicinering också i en del fall också. Så att, jo.
Det finns ingen som har ångrat sig för att de gjorde de här satsningarna?
Inte som jag kan komma på i alla fall, nej.
Nej, men vad bra.
Ja, men det är ju väldigt hoppfullt att höra, för att det kan ju kännas supertufft såklart. Mm. Men att, och jag tänker att när man väl sätter igång så märker man att man mår bättre, och så kommer motivationen, och sen där i slutändan så har alla ansträngningar bara varit värt det. Förhoppningsvis, i ja, de flesta fallen.
Absolut, och det kan jag säga att det, alltså, att göra de här förändringarna kan jag till 100% säga är värt det om man gör dem. Sen så kan ju en del tycka som sagt att det kan vara lite tufft och det får ta den tid det tar. Men det tror jag nog de flesta tycker ändå att de har gjort en bra insats.
Härligt. Tack så jättemycket för att du kom hit till Hälsosnack och pratade sköldkörteln med oss.
Inga problem. Tack själv.
Ja, tack så jättemycket Linus. Och om man vill veta mer om ditt arbete, kanske ta hjälp av dig och dina kollegor, var hittar man er då?
Ja, då kan man gå in på, ändra på vår hemsida och läsa mer om vad vi gör. www.funmed.se är väl kanske enklast. Och det finns ju också ett antal såna här poddar. Och även Peter Martin som grundade FunMed har en del webbinar som är populära nu, närmast ett om inflammation ska jag ha, där man kan anmäla sig på nätet. Och det står mer om det också på hemsidan, så det är det enklaste sättet.
Mm. Och ni finns ju i Stockholm, här i Stockholm där vi sitter idag, men ni finns ja. Ju också i Göteborg.
Och i Halmstad faktiskt.
Och i Halmstad. Mm. Mm.
Så att, det...
Men det går att kontakta er oavsett var man bor i Sverige, för ni sköter väl mycket online också?
Ja, dels har det varit så nu under corona att det varit mycket online, men jag har haft patienter i Holland till och med, så att vi kan bo var som helst egentligen.
Härligt. Mm. Tack så jättemycket.
Mm, tack själva.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.